Bibelns självklara huvudperson, centralgestalt, är förstås Gud. Bibeln handlar om Gud och Guds närvaro i sin skapelse, bland sitt folk, i hela universum. Och det här upprepas gång på gång på gång och är verkligen ett tema i hela Gamla testamentet, hur Gud är där närvarande. Ett exempel på det är psalm 46, vers 8, där det står: Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Herren Sebaot är med oss, Gud är med oss. Det här begreppet Sebaot är egentligen ett substantiv som betyder härskara. Och sannolikt syftar det här på den himmelska härskaran av änglar. Så det är härskarornas herre som är med oss. I den hebreiska texten så står det: Yahvé Sebaot Imanu. Det är Herren Gud, härskarornas Gud, som är med oss. Och det här temat med Guds närvaron, också i profetisk mening, plockar ju Jesaja upp i den kända texten i kapitel 7, där det finns en profetia om en kommande son som ska födas av en jungfru. Och namnet som den sonen ska ha är El Imanu, Gud med oss. Och det citerar Matteus när han berättar om hur Jesus föddes. Och han hävdar att det här är verkligen en messiansk profetia som går i uppfyllelse. Och så ska Jesus få detta andra namn utöver namnet Jesus. Han ska kallas Immanuel, Gud med oss. Och så läste Åke ifrån Hebreerbrevet hur denne person som är Guds son har fått ett namn i arv som är högre och större än alla änglars namn. Han är Guds son. Så i Nya testamentet är såklart Jesus huvudgestalten. Det handlar om honom. Och kopplingen mellan gamla förbundets texter och nya förbundets texter är just att Jesus är profetiornas uppfyllelse om Guds närvaro. Men nu på ett annorlunda sätt. I fysisk mening, närvarande på jorden, synlig, påtaglig. Och många mötte honom så. Och det handlade predikan om för en vecka sedan. Den handlade om hur Jesus kom för att göra Gud känd, som det står i Johannes 1 och 18. För att förklara Gud för oss. Och för att göra Gud synlig och verklig. Så man kan säga att Nya testamentets Jesusbeskrivning är en uppfyllelse av den rika gammaltestamentliga profetiska beskrivningen av en kommande Messias. Och det här är dramatiskt. Därför att påståendet att Messias har kommit är för den judiska åhörarskaran oerhört sensationellt. Men den intressanta iakttagelsen är då utifrån de här texterna och utifrån allt vi läser i Nya testamentet om Jesus, att de som först i den första generationen förkunnar, undervisar, vittnar, de talar om Jesus utifrån gamla förbundets ofantligt många löften om den kommande Messias. Det fullständigt kryllar av citat i Nya testamentet, både i predikningarna, i de löpande texterna i breven och i Nya testamentets första del, evangelierna. Matteus gör den här kopplingen. Johannes hänvisar till profetiernas uppfyllelse. Petrus gör det. Jakob gör det. Barnabas och Silas gör det. Paulus såklart. Filippos gör det. Alla gör det, även Stefanos inför den tragiska död som han fick gå igenom. Alla hänvisar till att profetiornas uppfyllelse i Jesus är själva grejen. Det är inte så mycket själva känslan av att ha gjort en upplevelse som styr deras förkunnelse. Den är viktig. Och förra veckan så predikade Åke om hur berörda människor blev av Jesus. Det är självklart. Men det som är den avgörande bevisningen under den första kristna tiden, det är gamla testamentets, det gamla förbundets texters påståenden om att en messias ska komma. Och att det faktiskt är Jesus. Argumentationen bygger på gamla förbundets texter. Moseböckerna, lagen, profeterna som vi också läste i Hebreerbrevet, profeterna och vishetslitteraturen och saltarsalmerna såklart också. Och det här innebär att vi kan ju konstatera då att den som vill ha ett moget liv med Gud och leva ett rikt kristenliv bör ha en öppen bibel. Och bör lära sig att det finns oerhört mycket om Jesus i Gamla testamentet. Det är vad den här förmiddagens predikan handlar om. Vi ska läsa ett avsnitt ifrån Saltaren idag. Avsnittet i fråga är psalm 105, 106 och 107. I psalm 100, för de hänger ihop de tre psalmerna. I psalm 105 finns en oerhört koncentrerad men rik beskrivning av hur Gud verkar genom sitt folk och till sitt folk, för sitt folk. Det är Israels historia i sammandrag, kan man säga. Psalm 106 beskriver hur folket trots det inte följer Gud, trotsar honom och är motsträvigt och spjärnar emot på alla möjliga sätt emot Gud, och Gud måste agera. Det är svårt. Sen kommer den 107:e psalmen som vi ska läsa här nu strax, som handlar om vad händer när dessa människor som har olika slags bekymmer, trots att Gud är närvarande, när de ändå vänder sig till honom. Och där ska vi, det är fyra stycken likvärdiga texter som har samma uppbyggnad som vi ska läsa. Men vi ska också göra kopplingen över till Jesus långt, långt senare i Nya testamentets värld. Så nyckeln idag, kan man säga, är den öppna bibeln. Det är där vi hittar det som ger oss stadga och styrka i vårt kristna liv. Slå upp din bibel, du har den säkert inom räckhåll. Ta fram den om inte annat nu och slå upp den och följ med i predikan och låt predikan och den öppna bibeln få tala till dig under tiden som den här gudstjänsten pågår. Det är en hemlighet som är stor i detta att ha en öppen bibel. Det finns alltså i psalm 107 en tydlig och klar beskrivning av hur Gud agerar. Men det finns också en profetisk dimension över till Jesus. Och det handlar om Guds närvaro. Det handlar om Herren Sebaot som är med oss. Immanuel. Psalmen i fråga, som vi nu har uppslagen en del av oss, och jag definitivt här nu när jag bläddrar fram till den. Den är uppbyggd så här att de fyra delarna har identisk rytm. Först kommer ett upplevelseområde i kort format. Så här upplevde människor tillvaron historiskt i Israels folk. Och sen så kommer reaktionen på den livsupplevelsen. Hur var det? Och därefter kommer kort i en återkommande formulering Guds ingripande i den här livsupplevelsen. Och sen då responsen från folk som fick vara med om det ingripandet. Hur reagerar de på det Gud har gjort? Den här psalmen inleds med en lovprisning av Herren Gud som självklart då låter så här: tacka Herren, ty han är god. Evigt varar hans nåd. Guds nåd gäller hela tiden och är verksam i våra liv. Temat för min predikan skulle man kunna formulera så här också: Jesus i livets mitt. Guds nåd är ett uttryck för hans närvaro mitt i våra vardagsliv. Tacka Herren, ty han är god. Evigt varar hans nåd. Så ska de befriade säga, det som Herren befriat ur nöden och som han har hämtat hem från alla länder, från öster och väster, norr och söder. Det är de två första verserna i psalm 107. Nu tycker jag att vi ska läsa tillsammans, upprepa tillsammans den första versen. Gör det där du sitter där hemma, och vi som är i kyrkan just nu säger detta tillsammans. Alltså de två första raderna, om jag uttrycker det så, första frasen. Varsågoda, läs med mig. Tacka Herren, ty han är god. Evigt varar hans nåd. Tacka Herren, ty han är god. Evigt varar hans nåd. Vilket anslag till en beskrivning av hur livet kan vara i fyra olika moment, fyra olika livsupplevelser. Vilken fantastisk upptakt att ha med sig. Slutet av psalmen säger i den allra sista versen, som är 41, den som är vis ska ge akt på detta och besinna Herrens godhet. Det är det vi ska göra. Det här är ju skrivet från början, som jag sa, om Israels folk. Men formuleringen att de befriade ska säga så här om Herrens godhet, de som han har befriat ur nöden och som han har hämtat hem från alla länder, det gäller ju i nytestamentlig mening också oss som har hämtats hem till Guds gemenskap från främlingskap till gemenskap med Herren Gud. Han som är här mitt ibland oss människor och i sin skapelse. I allmänhet genom hela ordet, hela Bibeln, och i synnerhet genom Jesus Kristus i Nya Testamentet. Så nu tar vi texten bit för bit och ser vad vi kan lära oss av detta och hur kopplingen går att göra till Jesus. Jag läser först från vers 4. Stannar upp här i de olika momenten, kommenterar lite, och vi bygger tillsammans genom genomgången en förståelse av vad saltarsalmen vill säga oss. Första kategorin handlar om att oavsiktligt ha gått vilse. Vers 4. Några gick vilse i öde öknar. De fann ingen väg till bebodda städer. Ja, så kan det vara ibland. Vi hamnar vilse. Jag är bergis på att varenda en av oss har gått fel, åkt fel. Någonstans, någon gång, troligtvis väldigt många, kanske rent av fler gånger än vi skulle vilja erkänna. Det är så lätt att komma fel. Och det är fullständigt oavsiktligt. Men det leder ju ändå till resultat eller konsekvenser som är bökiga. Här handlar det om att inte finna någon väg till bebodda städer, alltså att vara övergiven och ödslig, inte ha social gemenskap. Vers 5, de var hungriga och törstiga och deras krafter sinade. Hunger och törst och kraftlöshet, ja, nog har vi varit med om sånt allihopa, och ganska ofta dessutom. Det är fullständigt normalt i det mänskliga livet att uppleva brist, kraftlöshet och känna sig ängslig och övergiven, osedd och bortkommen. Om du som hör detta nu känner det så ska du veta att du är i gott sällskap med hela mänskligheten, om än i olika grad och om än i olika omfattning. Men den oavsiktliga vilsenheten, den drabbas vi av och till. Och det är inget konstigt med det, även om det är väldigt, väldigt jobbigt. Reaktionen som beskrivs här då har vi i vers 6. Då ropade de till Herren i sin nöd. Det är så vi ska göra. Vi ska ropa till Herren i vår nöd. För han griper in. Vi läser i vers 6. Han räddade dem ur deras trångmål. Vi har en närvarande och räddande Gud. Han lät dem finna den rätta vägen. Vers 7. De kom till en stad där människor bodde, alltså återupprättad social gemenskap. De, vers 9, fick släcka sin törst genom Guds nåd, och han mättade också hungriga med allt gott. Och resultatet av detta, responsen på detta, blir ju naturligtvis, vers 8, det ska tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor. Så lärdomen ur denna första av de fyra livserfarenheterna som beskrivs, lärdomen är ju att Herren vår Gud som är närvarande hjälper oss utan förebråelser när vi har misslyckats oavsiktligt eller hamnat i någon slags nöd i livet som vi inte kunde rå för. Han förebrår oss inte för att vi har kommit snett. Vi menade ju inte det och vi ville inte det. Det blev så ändå. Och om vi nu gör den första av fyra överkopplingar till Jesus, så kan ju en van bibellärare, jag menar bibelläsare förstås, annat vore det väl om inte en lärare skulle kunna koppla, men vi alla bibelläsare kan göra den här kopplingen till Jesus som den gode herden. Jesus berättar liknelser, bland annat om just herdefunktionen. Och en känd liknelse, det är den jag menar att vi många känner igen, det är berättelsen om fåret som gick vilse och kom bort sig. Det är oavsiktligt. Och det finns ingen förebråelse i den liknelsen. Det som berättas är hur herden går och tar reda på det förlorade fåret. Och så beskriver Jesus sig själv som den gode herden. Och han beskrivs som den som tar hand om de som är nödställda på ett sådant sätt som en herde tar hand om får. Det finns en intressant formulering i Matteus kapitel nummer 9. Där Matteus gör en kommentar runt hur Jesus agerade. Slutet på Matteus 9, där Matteus berättar sammanfattningsvis hur Jesus gick omkring och undervisade och botade sjuka och så. Vers 36. När han, alltså Jesus, såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Så personer som befinner sig i nödläge oavsiktligt är föremål för Guds oändliga nåd och Guds vilja att gripa in. Och vi känner igen också hur Jesus säger mer än jag är den gode herden. Han säger också jag är livets bröd. I kapitel nummer 6 av Johannes evangeliet så säger han just det. Och där säger han också: den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Med Jesus i mitten av vårt liv, i centrum av vårt liv, kan vi vara trygga i att han bryr sig om oss, hjälper oss och tar hand om oss. Han är inkarnationen, förkroppsligandet av Gud, som är en närvarande Gud. Med Jesus i centrum av våra liv så kan vi till och med möta svårigheter som vi är helt oskyldiga till, men som helt enkelt bara händer oss i vardagen. Där är Herren med. Det andra upplevelseområdet baserat på Israels folks historia, men också på mänskligt liv i allmänhet, det har vi i verserna 10-16 i psalm 107. Det börjar så här. Andra satt i djupaste mörker, fångna i fjättrar av järn. De hade trotsat Guds befallningar och förkastat den högstes råd. Här ökar allvaret, därför att här handlar det om människor som medvetet har gjort felval, har gjort dåliga val för sitt liv. Och då blir resultatet som det beskrivs här. Modlöshet, vers 12. De var modlösa av vedermödor. De stapplade utan att få hjälp. Det handlar om att befinna sig i mörker, och det handlar om att sitta fast i svårigheter. Vers 16. Kopparportar som behöver krossas och järnbommar som behöver slås sönder. Att vara i djupt mörker och känna sig bunden på grund av felval man har gjort, ja, det är heller inte ovanligt. Det kanske vi också har erfarenhet av i våra liv. Hur vi gör riktigt svåra tabbar och det går åt skogen med våra liv. Och vi kan till och med frestas att tänka, nu får väl jag ändå problem med Gud. När jag till och med trotsar vad han har sagt och struntar i det som är sant och rätt och gör det som är fel. Till och med Paulus brottades ju med den tanken. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Vi har en sån tendens att vara trotsiga mot Gud, precis som Israels folk hade det. Och det här är ju, det är ju skinkigt såklart. Men vad är reaktionen hos dem som den här texten relaterar till i Israels folks historia? Jo, reaktionen är: då ropade de till Herren i sin nöd, och han hjälpte dem ur deras trångmål. Det är ju helt fantastiskt hur även då hjälper Gud. Och svaret som kommer på det är identiskt med det tidigare. De ska tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor. Och tillämpningen här är ju såklart att nåden, som salmen börjar med, nåden är att Herren förbarmar sig över oss utan förebråelse. Till och med när vi har hamnat i självförvållad livsfara på grund av dåliga val och rent av upproriskhet eller trots. Till och med då är Herren med oss. Ja, det är en fantastisk nåd i det. Och det är ju enkelt att återigen koppla över till hur Jesus gestaltar detta när han går omkring bland folket. För Jesus vänder sig medvetet till folk som har gjort dåliga val. De klassiska exemplen som återkommer gång på gång, det är tullindrivare och syndare. Det upprepas flera gånger i Nya testamentets evangeliska texter. Jesus vänder sig till de utstötta. Men de är utstötta, ja, dels för att samhället stöter ut dem, men dels också därför att många av dem har gjort val som inte har varit goda, som har varit nedbrytande och rent av destruktiva. Och ett exempel på hur Jesus hanterar den frågan är ju liknelsen i kapitel nummer 15 i Lukas evangeliet, den som följer efter liknelsen om det förlorade fåret. Det är berättelsen, liknelsen om sonen som lämnar sin far och sitt hem, tar med sig sin del av arvet mot rim och reson och förstör sitt liv. Vi kallar den berättelsen ofta den förlorade sonen. Berättelsen, liknelsen om den förlorade sonen. Jag tycker att den borde egentligen kallas liknelsen om den kärleksfulla fadern. För när den här mannen kommer till besinning och ångrar sig, då blir han väl mottagen av sin far när han kommer tillbaka. En sån berättelse, när Jesus ger den, ger ju vid handen att tullindrivarna och syndarna och alla andra som har gjort dåliga val faktiskt är välkomnade tillbaka, och nåden räcker. För även där kan Jesus vara mitt i livet, i centrum. Om du har det så i ditt liv, ja, vem vet, kanske har du en period då du känner, jag har gjort dumheter du, jag måste komma till rätta med det, men vad ska jag göra? Då vill jag säga till dig idag, du är älskad av den närvarande Herren Sebaot, härskarornas Gud, och hans son Jesus Kristus, det vill säga Messias. Du är välkomnad hem igen, och du kommer att bli bemött utan att bli fördömd eller förebrådd. Du kommer att bli älskad tillbaka in i gemenskap, och du kommer att komma ur mörkret, och dina bojor kan bli krossade precis här och nu när du hör detta, när du förstår detta och ber din bön till Herren. Det tredje upplevelseområdet förvärrar situationen ytterligare. Kan det bli värre? Kan man tänka. Ja, det kan det. Det kan bli riktigt illa. Vers 37. Andra var sjuka för sina synders skull och fick lida för sina brott. Den versen är lite svåröversatt, därför att begreppet som här är översatt med sjukdom är korrekt att översätta till, men det kanske inte är det allra lämpligaste om vi ska förstå vad det handlar om. Därför vill jag läsa ur folkbibelns formulering, som ligger närmare den hebreiska texten liksom direkt så. Några blev dårar genom sitt uppror och fick lida för sina synder. Begreppet i fråga som är översatt med synd här går lika bra och lika gärna att översätta med lidande. De blev dårar genom sitt uppror och fick lida för sina synder. Jag slog upp det också i den engelska versionen, New International Version, som jag tycker mycket om. Jag tycker den är bra på många sätt. Och där är den här versen formulerad så här. Jag läser det först på engelska, för det är så det står här. Some became fools through their rebellious ways and suffered affliction because of their iniquities. Och översatt blir det här. Några blev dåraktiga eller dårar genom sin upproriskhet och plågades av lidande på grund av sin missgärning. Den här kategorin ur Israels folks historia och ur vår mänskliga historia handlar om att medvetet gå emot Gud och göra i sin upproriskhet missgärningar av olika slag. Aktivt göra onda ting. Här beskrivs det som att det är ett lidande som följer av detta, som är så kraftigt att den som har det så inte vill äta. De ville inte se någon föda. Och det är en upplevelse av att döden är nära nu. De ville inte äta, de ville inte se någon föda och närmade sig dödens portar. Och så kommer den märkliga vändningen också här. Tack och lov för tredje gången. Då ropade de till Herren i sin nöd, och han hjälpte dem ur deras trångmål. Han gav en befallning och bot dem och räddade dem från graven. Naturligtvis läser vi sen: de ska tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor. De ska frambära tack och för att berätta om hans verk med jubel. Även här i stort finns det hopplösa fall när Jesus vandrar runt. Han möter människor som har gjort fula saker. Klimax på den delen av Jesu bemötande av människor kan man väl ändå säga är hans hantering av mannen som hänger bredvid honom på ett kors när Jesus korsfäst. Den ene uttrycker sig, ja, milt sagt illa om vad som håller på att hända där på korset, medan den andra rövaren tillrättavisar den ene då. Och så säger han: är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dömts med rätta. Vi får vad vi har förtjänat. Men han, hänvisning till Jesus, har inte gjort något ont. Och då säger Jesus. Och så säger han: Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Och Jesus svarar: sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Guds nåd räcker även för den som aktivt har begått illgärningar och vänt sig bort ifrån Gud. Guds nåd innebär att han förbarmar sig över oss även när vi gör medvetet fula saker som vi måste få Guds förlåtelse för det, och människors förlåtelse. Vi måste reda upp och komma vidare. Herren vill hjälpa oss. För med Jesus mitt i våra liv är till och med den upprättelsen möjlig. Mannen på korset är inte den enda som har upplevt det. Det finns åtskilliga genom historien som har mött Guds nåd på det dramatiska sättet. Och sen vänder psalm 107 till det fjärde exemplet. Intressant även det. För andra, vers 23, for på skepp över havet och drev handel på de stora vattnen. Här pågår livet för fullt. Här är vardagen i full gång. Och det är dessutom personer som ser Herrens verk där på havet, vers 24, och hans under i havens djup. Men så plötsligt kommer en storm och river upp grundförutsättningarna för vardagslivet. Och det är helt utom mänsklig kontroll. Ett oväder som här drar fram i den här scenen. En storm blåser upp som får vågorna att gå höga. Och det är värt att lägga märke till att Herren är även i stormen. Vågorna går höga, de kastades mot himlen och mot djupen. Modet svek dem i faran, de vinglade och raglade som druckna. Deras färdighet var till ingen nytta. Inte ens den egna kompetensen kan göra saken bättre här. Helt i händerna på andra makter än i vädrets makter. Uppenbarligen fromma människor som räknar med Gud och ser Gud överallt också drabbas ändå av händelser som ligger bortom all kontroll. Och det vi läser här då, det är ju då återigen att de ropade till Herren i sin nöd och han förde dem ur deras trångmål. Han stillade stormen. Vågorna tystnade. Och naturligtvis, det gladdes när det blev lugnt. Han lät dem nå hamnen de ville till. De ska tacka Herren för hans godhet och hans underbara gärningar mot människor. De ska lovsjunga honom i tempelskaran och prisa honom i det äldstes krets. Nåden består här i att vi räddas även när vi hamnar i oväntade krislägen som vi inte ens hade koll på skulle komma. Fast vi var väl förberedda kanske, fast vardagslivet fungerar väl och vår kompetens får komma till uttryck. Vi har ett bra liv och vi gör det vi ska. Ändå behöver vi just där och då ha Herren i centrum av våra liv. Jesus måste ges tillfälle att agera i våra liv under alla omständigheter. Och det är ju den här predikans kärnpunkt. Jesus i mitten av vårt liv, i vårt livs centrum. Därför att han är Immanuel, han är den närvarande guden. Jesus har kommit som världens räddare. Det är den djupa innebörden i de här texterna. Och det jag tycker är så oerhört fascinerande, det är hur en psalm som denna, som egentligen handlar om gamla förbundets skeenden och Israels folk, går att tillämpa in i vår egen tid. Därför att Jesus gestaltar det Gud vill göra. Och i det här sista fallet är ju det typiskt klassiska och tydliga exemplet när lärjungarna befinner sig i ett oväder på Genesarets sjö. Och det blåser upp ordentligt. Vi har det i kapitel 8 har vi det, ja. Matteus 8, där vi läser så här. Jesus stiger i båten, det är vid Galileiska sjön. Och hans lärjungar följer med. Plötsligt blev det så stark sjögång att båten nästan försvann bland vågorna. Men han sov. De gick fram och väckte honom. Herre, hjälp oss, vi går under. Han sa, varför är ni rädda, ni trosvaga? Sen reste han sig och hutade åt vindarna och sjön och det blev alldeles lugnt. Folk häpnade och sa, vem kan han vara? Till och med vindarna och sjön lyder honom. Vi har svaret på den frågan. Han är Herren Sebaot. Han är Javé Sebaot Immanuel. Han har fått det namn som är högre än alla änglars namn. Han har fått det namn som är Guds namn. Gud är med oss. Gud är med dig i din livssituation, vilken den än är. Han är med mig varje dag, vad som än händer. Och under alla omständigheter kan jag vända mig till Herren, be om hjälp, och han kommer att hjälpa mig. Inte så att alla incidenter slutar lyckligt. Inte så att alla eländen försvinner. Inte så att vi slipper fasor, olyckor, svårigheter av olika slag. Men så att i allt är Herren där. Vi kan till och med ibland tycka att han sover. Men han gör inte det på det sätt vi tänker sömn. Han är närvarande alltid och han vill hjälpa oss i alla livets situationer. Tacka Herren, ty han är god. Evigt varar hans nåd. Ska vi säga det två gånger tillsammans igen? Tacka Herren, ty han är god. Evigt varar hans nåd. Tacka Herren, ty han är god. Evigt varar hans nåd. Ja, Jesus har själv sagt, jag är med er alla dagar till tidens slut. Och vi läste också, Åke läste för oss ur Hebreerbrevet, hur Jesus som är utstrålningen av Guds härlighet och en bild av hans väsen som bär upp allt med kraften i sitt ord. Ja, han är i våra liv och han vill vara i centrum av våra liv. Jonathan ska sjunga en bön nu. Vi andra ska inte sjunga med, tycker jag. Vi ska låta Jonathan få avsluta predikan som en del av predikan med denna bön som ligger i den här sången. Det är Josefina Gnistes fantastiska sång, tycker jag, inbjudande och uppfordrande. Jesus är i centrum utav allt. Ifrån början och till slut är det bara du, Jesus. Har alltid varit Jesus. Jesus, kom, var centrum i mitt liv. Jag kommer att ta min bibel nu och lägga den på altarbordet, öppen. Jag gör det som en symbolisk handling på vad den här predikan och den här gudstjänsten handlar om. Beredskapen att vara öppen för vad Gud säger i sitt ord, där vi lär känna honom. beredskapen för att vara öppen för vad Jesus vill göra i våra liv. Så med en öppen bibel liggande vid korset föreslår jag att vi tar en stund nu i stillhet var och en där vi sitter, där vi befinner oss i meditation och eftertanke, och låter den här gudstjänstens innehåll med Jesus i centrum riktigt få sjunka in i tanken och i själen, ända in i anden.